Hej allihop. Oj, nu ska vi, det blir alltid den här lilla testen med ljudet. Men nu verkar det funka bra. Kerstin Torsered heter jag och ni är jättevälkomna hit. Det är roligt att ni har bekämpat regn och rusk. Och kanske missat några Lucia-tåg eller så för att komma hit. Jättekul. Och jättevälkommen Erik.
Tack så mycket.
Som har också kämpat sig hit genom regnet. Erik Lagersten som är ny kommunikationsdirektör på Västra Götalandsregionen. Och egentligen så skulle jag vilja börja med att säga grattis gånger två. Dels till det nya jobbet och dels att du har fått ganska nyligen en väldigt fin utmärkelse, jag förstår. Kommendör. Kan du berätta för oss som inte är så väldigt insatta i, för det är något väldigt ovanligt, va?
Du tänker
den här kommendör i,
kommendörstiteln är inte kommendör i
kommendör i reserven med placering i Försvarsmaktens högkvarter.
Ja.
Är det rätt?
Nej, men jag är ju reservare en gång i tiden. Jag tog kadettexamen 89. Som reservofficer i flottan. Och sen har jag hankat mig runt på allehanda jobb. Men när jag nu lämnade Försvarsmakten sist så blev jag utnämnd till kommendör i Försvarsmaktens reserv. Och det är ganska ovanligt. Det hände senast 1905. Så att jag,
då fattar ni, va?
Ja, mm. Så att det är jag och statsminister Arvid Lindman som har nått de höjderna. Så att jag kommer att konserveras på Marinmuseum efter.
Så att det är väldigt flott.
Konserveringen, ja. Ja. Kan sälja biljetter redan nu.
Ja, jag läste ett väldigt roligt, får jag läsa upp Twitter. Du är en väldigt twittrare.
Absolut.
Edvard Blom.
Ja, just det.
Vet
just
ni vem Edvard Blom är? När du hade fått den här utnämningen då, så kom det från Edvard Blom. Grattis från en kommendör till en annan. Han var dock bara i påvliga heliga gravens riddarorder. Och då svarade Erik, tack, vi får fördela bördorna. Du tar himlen och gästabuden, så fångar jag mörkret och de ovälkomna gästerna. Tycker jag var vitsigt.
Det tycker mina barn också.
Ja, jag förstår.
Det var den fredagen Starstruck. Vi hade lite sån, de dansade kring Edvard Blom. Känslomässigt.
Ja, men det var kul. Men om vi tar det från början. Vem är du egentligen? Nu är vi ju väldigt nyfikna på dig. Var kommer du ifrån?
Jag är faktiskt född i Köpenhamn. Så att jag är en sån missing link som är mellan Sverige och Danmark. Men jag hamnade ganska snart i Sverige tillsammans med svenska föräldrar. Sen så efter en barndom som alla andra så blev reservofficer i flottan. Vilket verkligen var ett kall. Jag läste Homeblower som en sån här sjöroman. Om det är några som behöver förkovra sig i gamla sjömilitära noveller ska ni läsa Homeblower. Men det är egentligen bara ett sidintresse. Därför att sen så läste jag på universitetet och tyckte att det som jag läste med nationalekonomi och ekonometri och nationalekonomi var jättetråkigt. Och det är verkligen det. För er som inte vet vad ekonometri är, så är det enorma datamängder som man sammanställer i siffror och så kommer det ut någonting intressant i slutet. Men man måste vara verkligen intresserad av siffror och stora datamängder, och det visade sig efter 5 år att jag inte var det. Så att jag tyckte att det som var intressant var ju att presentera de där data. Det vill säga, hur gjorde man det begripligt? Och det var ju när det som kallades för det dataomspännande nätverket internet. Det, för er som kommer ihåg det, var man alltid tvungen i nyhetssändningar att säga just att det var världsomspännande. För att begripa vad det var. Och då blev jag rekryterad till ett IT-bolag för att presentera den där datan. Liksom göra information begripligt på ett nytt medium. Och det tyckte jag var otroligt roligt. Så sen dess har jag vandrat genom IT-bransch, investment, lite EU. Och sen slutade jag innan jag kom till VR på försvaret. Jag var informationsdirektör i 7 år. För att sen bli kommunikationsdirektör på VGR.
Men bor du här i Göteborg nu eller? Eller du bor någon?
Det är en sån här integritetsfråga. Det är som att fråga om jag röstar på.
Ja, då kan vi ta det som nästa fråga. Men nu undrar jag, bor du eller pendlar du? Eller?
Jag pendlar. Inte varje dag. Just nu har jag en övernattningslägenhet i Landvetter.
Ja.
Men det beror inte på att det är nära till flygplatsen, utan det var det enda stället jag hittat boende på snabb.
Precis.
Det är ganska svårt att hitta bostad i Göteborg.
Väldigt svårt är det.
Men jag flyttar in till lite närmare stan efter årsskiftet. Ja. Så att då kan jag faktiskt vara lite människa. Nu sitter jag mest i mitt källarhål och funderar på vad jag ska ta vägen.
Men annars får du börja flytta hit. Det är ju
det skulle jag kunna göra. Jag har några barn som har väldigt stark anknytning till Stockholm. Men den som lever får se.
Men då undrar jag.
Jag är väldigt integritetskränkande den här frågan.
Så kan det gå när man hamnar här. Men det här, alltså du var, vad sa du, 7 år på Försvarsmakten?
Ja, nästan 7.
Och väldigt omtyckt vad jag förstår. Och så lämnar du detta för VGR. Varför det? Hur blev det här?
Att ha samma jobb i 7 år, det är nästan ett år för mycket.
Är det sant?
Jag sa själv till alla medarbetare att det är bra med hälsosam omsättning. Alltså varje människa, varje medarbetare, varje organisation vitaliseras av omsättning. Ofta just i offentlig sektor så blir man kvar ganska länge. Och det är bra med kunskap och det är bra med trygghet, men det minskar ju inflödet av liksom nytt blodomlopp i systemet. Så därför tyckte jag sa att jag skulle sluta. Och sen så kom det en fråga och då tyckte jag det verkade intressant. Så att det var en kombination av att suttit länge på samma befattning och få ett intressant erbjudande.
Vad var det som lockade, tycker du, mest?
Jag tycker att offentlig sektor är otroligt intressant. Jag tycker verkligen att offentliga anställda och synen på offentlig verksamhet är intressant ur ett kommunikationsperspektiv, demokratiperspektiv och verksamhetsperspektiv. Jag tycker att VGR som organisation är intressant. Det är Sveriges största arbetsgivare, 52 000 människor.
Jag skrev en av största, det
och
var
det
fel
är
alltså.
Det är en del av organisationens, jag ska säga självförtroende där med märksamheten att bygger man världens snabbaste bil, då säger man det. Även om det finns en konkurrent som bygger en nästan lika snabb bil, då säger man att jag bygger den snabbaste bilen. Men, och det ligger lite i VGR eller offentlig sektor, att man förhåller sig som en av.
Ja.
Men jag tycker att ibland är det intressant också att ha en rangordning. Vad är störst? Om regiondirektören som är chef för den här organisationen säger att jag är chef för Sveriges största arbetsgivare och jag har följande uppfattning, då är ju det en parameter att ta hänsyn till. Och det är viktigt för statliga myndigheter. Ni märker konkurrensen mellan Försvarsmakten och polisen. En ständig diskussion vilken som är den största myndigheten. Och det har en principiell betydelse för den som är störst sitter i Arbetsgivarverkets styrelse. Men det har också en genomslag i debatten per se.
Men nu kommer ni att börja säga det då?
Det har vi redan ändrat.
Det har ni ändrat.
Ja, därför att det är intressant att vara störst och det är intressant att kunna förknippa. Pratar man till exempel intern information, hur får man det att fungera bland mer än 52 000? Sånt är underhållande.
Men du börjar 1 oktober.
Mm.
Har jobbat några månader nu då. Hur har starten varit tycker du?
Den har varit intressant, som jag brukar säga. Men det har varit överväldigande. Jag har känt mig väldigt välkommen. Väldigt så här, kul, äntligen, roligt. Och vi har hört så mycket. Så att det är en väldigt så här, positivt flow. Och så har jag varit ute och föreläst ute i organisationen direkt.
Är det lite så att man åker runt på lite?
Ja, det har blivit så. Ja, så att jag har blivit inbjuden och kommit och pratat. Och det är jättekul. Det är intressant därför att jag märker ju att det finns ju liksom. Det är ju mycket när man kanske tittar lite under så, oj det här var ju knepigt. Så att det är ju som alltid vin och vatten. Sen hade jag ju knappt, vad blir det? Knappt en vecka in så hände ju det här morden i Trollhättan. Som var liksom, och då gick vi upp i stabsläge. Så att det var ju egentligen en vecka utan introduktioner och åkte in i stabsläge. Så det var väldigt
mycket
speciellt ska jag säga. Och det kändes väldigt, jag var ganska okej med det. Tragiskt, men vi har ju tyvärr i försvaret fått hantera en del sådana saker. Så det var inte så stor omställning som det var för en del av mina medarbetare. Men tillsammans gjorde vi ett jättebra jobb, tycker jag.
Men så nu tycker du att nu börjar du känna dig lite varm i kläderna?
Det vill jag inte säga. Så att ta sig igenom den här materien kommer nog att ta. Men jag börjar väl förstå vad som är snabbt görbarligt och vad som kommer att ta längre tid. Och framförallt så handlar det om att förstå människorna, förstå kulturen, förstå vilka det är och bara lära sig namn och ansikten. Man märker ju när man har, så här, i alla fall jag fungerar så, när jag har en stor informationsmängd som jag ska hantera, då stänger liksom hjärnan av sig en delmängder. Och namn och ansikten, en sån där, eller namn och ansikten, jo, det stänger liksom av sig. Mm. Så jag kan möta samma människa flera gånger och se lika glad ut varje gång.
Så du är att, som hon Doris, ja. Hitta Nemo.
Ja, vad roligt. Det är så här, vad roligt. Ja. Trevligt. Ja, roligt. Tack, roligt att vara här.
Ja, roligt.
Så att, det hoppas jag att jag kommer förbi. Mm. Att hålla isär vad medarbetarna heter, tycker jag, en sån där hedersfråga. Men det är väl de sakerna som jag känner att jag behöver jobba lite på.
Men den här, nu är ju det såklart, det är ju en kort tid och sådär som du har varit. Men förutom detta, att börja säga att det är den största organisationen, är det något annat sådär som du ser direkt att oh, det här ska vi ta tag i och ändra och så?
Alltså man kan, det är ju som ett smörgåsbord av roliga saker man kan göra. Jag tycker rent principiellt att frågan kring som sagt, offentlig sektor i allmänhet, men framförallt det här området som är liksom mellanskiktet mellan statsmakten och kommunal nivå, är ju ett fascinerande område. Det är massa människor som jobbar, det är otrolig kompetens och det kostar jättemycket pengar och det är beslutsfattande och det är ordningar och det är fullmäktige och fattar beslut som inskränker långt in på allas liv och levande, från sjukvård till kollektivtrafik. Men medborgarna vet inte om det. Det är liksom ett demokratiskt underskott. Man vet inte om vad landstingsnivån ägnar sig åt, trots att det är i stort sett samhället. Staten ägnar sig åt det här uppe, transfereringssystem och skydd av den enskilde. Kommunal nivå ägnar sig åt kommunala omsorger och sophämtning och vad man gör för någonting. Och sen är det landstingen som kör resten, grovt förenklat. Mm. Men under alla omständigheter så är det ju någonting som man behöver ha en demokratisk diskussion kring. Mm. Och jag har ju lyft frågan att jag läste som väst här och konstaterade med visst intresse att regionens politiker har 17% som tycker att de gör ett bra jobb. Och EU-parlamentet har 19. Och det är ingen värdering, det är bara att konstatera att det som man brukar prata om som den politikerkår som har lägst förtroende är ju EU-parlamentet, EU-parlamentarikerna. Mm. Men det finns en grupp som har ännu lägre, det vill säga regionpolitiker. Och det är inte för att de gör ett dåligt jobb, det är för att ingen begriper vad de gör.
Ingen vet.
I vilket sammanhang. Och framförallt så är det ett område som ofta, och det kan man ju tycka är bra, präglas av ganska stort konsensus. Man kommer ju överens. Det är ju ganska få frågor som är det oense om. Men när man kör runt 57 miljarder och man inte har någon relation till det, då tycker jag man behöver fundera på hur liksom ser positioneringen ut av den verksamheten. Mm. Så att när du frågar vad som är mest intressant, så är det nog det.
Största utmaningen, kan man säga, eller?
Det kan det vara. Det är klart att det skulle underlätta som om det var en politisk debatt. Det är ju inte min sak. Däremot att positionera organisationen i förhållande till medborgarna. Västra Götalandregionen finns i det som kallas för territoriet. Bara ett sånt begrepp, territoriet.
Ja,
Västra Götalandregionen. Och där är, man ser på sjukhusen. Ja, ni ser liksom Västra Götalandregionen, då begriper man. Man ser på en del annan verksamhet. Operan i Västra Götalandregionen, konserthuset, symfonikerna. Men den största skyldpelaren för regionens verksamhet, det är kollektivtrafiken. Det enda stället man ser att det är Västra Götalandregionen, det är på den här appen 0,5 sekunder. Och på baksidan av busskorten. Och det är så liten text att man måste ha maskinell läsning för att se att det står Västra Götalandregionen. Och då tänker man ju, varför då? Mm. Och jag kan förstå om man har en förklaring till det. Men det kan ingen liksom utreda eller berätta varför det är tänkt på det sättet. Och jag ska inte sätta upp massor med logotyper på alla bussar det första jag gör. Men jag ska i alla fall förstå varför. Därför att det är ju ett skyltfönster för regionen och det är skyltfönster för politiken och det är skyltfönster för organisationen. Så den typen av frågor ställer jag.
Men om vi skulle ta VGR om 10 år. Mm. Nu kanske inte du vet, som du kanske du har slutat då efter 7 år eller något,
ja,
sånt där.
Ja, precis.
Eller kanske. Mm. Ja. Men efter 7 år då, vad tänker vi, vad vet vi om VGR då, skulle du vilja säga? Drömläge?
Ja, men jag tror att man enklast kan utgå från attraktiviteten. Det vill säga, hur intressant är det att jobba där? För det är ju en bra värdemätare på förtroende. Och vi vet ju att förtroende är en av de enskilt viktigaste parametrarna för att vilja jobba där. Men också att behålla medarbetarna. Och där hoppas jag att man ser. Samhället står ju inför en ganska stor resa vad gäller att rekrytera till offentlig sektor. Och det är ju lite halvknepigt när man liksom lägger ut den här linjalen med att vara en attraktiv arbetsgivare. Och då kan man alltid säga, men just nu så funkar det bra här och så. Men attraktivitet är alltid en färskhetsvara. Polisen till exempel, som jag har arbetat mycket med, haft mycket kontakt med, de har ju haft en fantastisk tillströmning på aspiranter. Och helt plötsligt så bara, och nu kan man inte rekrytera till det man har. Och då har det hänt någonting. Så att min tanke är att man systematiskt ska arbeta med offentlig sektors attraktivitet. Och det kanske om 10 år, man behöver inte ha vunnit folkets hjärtan, och det behöver inte vara att alla regionpolitiker har skyhögt förtroende. Det får de klara ut själva, tänkte jag säga. Men organisationen ska vara så starkt rustad så att den är otroligt intressant att vilja jobba i. Alltså offentlig sektor måste, tycker jag. För mig är det en principiell fråga. Det är att offentlig sektor ska vara ett självklart yrkesval för unga människor. När man tänker sig, vad vill jag göra imorgon? Då måste ett yrke i offentlig sektor finnas med. Om det är andra yrken som finns ovanför, då kommer vi alltid att få färre eller de som inte är lämpade. Så vi måste liksom knuffa offentlig sektor till där den hör hemma. Och det tror jag, det är en överlevnadsfråga, en demokratifråga och det är en kommunikativ fråga som är jätterolig att jobba.
Mm, mm. Jag måste också fråga dig, för jag har sett, du är ju väldigt aktiv twittrare bland annat.
Du har varit. Just nu ligger jag och tempererar lite och ser om det här är bra eller är dåligt.
Imponerande, över 6000 följare, va?
Mm.
Mm, det är imponerande.
Men det är inte antalet som är intressant, utan det är vilka.
Ja, precis.
Och en följare och det är Löfven, då är man kanon.
Så det, där är du nu. För sen har du bloggat också en del,
ja,
va?
Ja, det tycker jag är roligt.
Ja, kommer du liksom vara, alltså det här att vara så liksom ute och prata om?
Jag kommer vara ute och prata mycket. Det är självklart att tacka jag. Jag fick bara 2-3 förfrågningar på den här korta stunden. För mig är det självklart att
komma här
ut och prata.
Ja,
men, så att det, men framförallt ska jag ut i organisationen. Så det tycker jag är självklart. Att både som chef och som företrädare för kommunikation vara ute och prata. Jag sitter ju i styrelsen för Sveriges kommunikatörer också. Så att jag har ju inte bara ett professionsintresse för verksamheten också. Så det tycker jag är självklart. Att skriva och bilda opinion för den typen av frågor, det är roligt. Jag har inte riktigt bestämt mig för en om det kommer att funka här och vilket intresse. Skillnaden här nu är att den tidigare arbetsgivaren, det är en självständig myndighet. Mm. Och då har man ett visst ansvar, väldigt tydligt definierat. Här måste jag nog söka med det lite.
Mm.
Så det blir nog en liten diskussion med mig själv under våren. Men att det behövs stark opinion, starka röster kring principiella frågeställningar, det tycker jag är, och det behöver inte vara jag, men det måste finnas några. Och jag pratade med några om Göteborgsposten här till exempel, vad som finns, och det är, och just om det här verksamhetsområdet och andra politikområden, så är det förhållandevis lite kanske Göteborgsposten mot vad vi tycker att det borde vara.
Mm.
Och jag hoppas liksom att kunna få igång det så att det faktiskt blir intressant att skriva om den här verksamheten. Mm. Så att antingen att jag gör det eller att andra gör det, tror jag.
Någon annan som gör det. Jag tänkte höra också om det kanske är så att det finns någon som har någon fråga till Erik. Passa på när vi nu har honom här på scen. Ingen som har någon fråga.
Ni är med på evenemanget, inte nyfiken på.
Nej, just det. Ja.
Högst relevant fråga. Och det är väl lite som frågan kring Västtrafik och synligheten där. Alltså, det viktiga är att man bestämmer sig för vilket varumärke man vill ha. Just nu är det ganska mycket en icke-definierad. Det gör att de som arbetar med den här typen av frågor och chefer har ganska svårt att förhålla sig till det. Jobbar man i Västra Götalandsregionen eller är man på Sahlgrenska? Och det är klart att är man på Sahlgrenska så är det det starka varumärket med all rätt. Västtrafik med all rätt, Opla med all rätt. Men ägaren har också ett perspektiv på det här. Och ni som jobbar med varumärken, man kan välja två vägar. Man kan välja Procter & Gamble-metod eller Chrysler-metod. Det vill säga stärka eller dra ihop undervarumärken och stärka huvudvarumärket. Eller tvärtom, sprida ut. Men man måste bestämma sig för väg. Man måste bestämma sig för vilken region man vill vara. Så därför har vi dragit igång nu en diskussion som vi kallar för VGR 2030. Det vill säga, vilken organisation vill vi vara där borta? Och den diskussionen kan mycket väl leda till att det är just undervarumärkena som är det mest intressanta. Det är Sahlgrenska, Västtrafik och Operan som ska vara de mest synliga. Och vi har en ägarroll förhållandevis då undanskymd. Men det måste man bestämma sig för. För då blir ju mitt jobb att premiera och promovera Sahlgrenska, Västtrafik och Operan. Vilket jag också, jag kan leva med vilket, men man måste bestämma sig. Så det är det vi drar igång nu, ett arbete att välja väg. Det kommer vi göra under nästa år.
Mm. Har vi någon ytterligare fråga?
Absolut.
Vänta, får jag bara upprepa frågan här så det hörs i... Alltså... vad sa du? Kan du en gång till, fast kortare?
Jag sa så här att om man jobbar med undervarumärken då, Sahlgrenska och Operan, hur ska då skattebetalarna som är de verkliga ägarna också se att det är de som betalar de här viktiga verksamheterna? De får valuta för sina pengar. Så det ser man ju inte om man jobbar med det, för det är ingen som vet.
Nej, men, och det är ju helt rätt. Och det innebär ju att när man bestämmer väg så det är ju klart att en viktig beståndsdel i en varumärkesplattform för den här verksamheten, det är ju att man har en tydlig koppling mellan skattekraft och vilken verksamhet man får av det. Och det som är viktigt är ju att få ihop att de här är ju, som jag brukar säga, de är förutsättningsskapande för varandra. Utan bra sjukvård så får man inte medarbetare vilja jobba här på Saab till exempel. Så att det hänger ju ihop. Och bestämmer man sig för någon av de här vägarna så skulle det finnas med. Och det är klart att det går ju att synliggöra att det är skattebetalarna som finansierar Västtrafik. Man kan ju tro att det är busskorten eller att det är avgifter finansierar. Så är det ju inte. Ökat antal resande genererar högre skattekostnader. Därför att all trafik är subventionerad. Så det finns ju andra skäl till att föra över resande till Västtrafik. Men inte därför att reducera kostnaderna. Och det är klart, då måste man förstå det. Det vill säga att vägen vi väljer med Västtrafik kommer att generera högre kostnader och få en tydlig koppling mellan politiskt beslut och Västtrafiks verksamhet. Så att vilken väg man väljer så ska det vara en tydlig delmängd. Och jag tror att det går. Jag är övertygad om att det går. I stora drag. Alla de här ser ju lite olika ut. Det finns tre stora regioner kan man säga. Västra Götalandsregionen är den största och mest sammanhållna idag. Sen kommer Region Skåne på två, kollektivtrafik och annat. Det är inte lika, det ser en helt annan kommunkonstellation ut till exempel. Stockholm är ju inte alls det. Det är en liten ledning och många stora förvaltningar. Och det är väl en fråga om Stockholm kommer att gå i regionriktningen. Så det ser olika ut i de här tre stora områdena. Där kanske Västra Götaland och Skåne är mest lika varandra just nu. Och sen pågår en utredning nu som ska lägga ett förslag nästa år som med all säkerhet kommer att föreslå ett antal stora regioner. Man får inte säga storregioner för det kan liksom verka storvilligt utan stora regioner. Och då blir Sverige 6-8 administrativa enheter. Och då kommer det att funka jättebra i stora delar av landet och frågan kanske blir hur gör man i Norrland? Där det är långt till allt och få människor. Men att det blir stora regioner. Och då får man väl se om utredaren föreslår att det ska vara samma konstruktion i alla de här. Eller om man kommer ha en demokratisk process så att ni som bor här kan välja själva hur det ser ut. Det vet vi ännu inte.
Namnet region i sammanhanget. Det heter ju landsting på en del ställen. Mm. Och fastän det är, vad kan det vara, 15-20 år sedan? Jag vet inte. Så det är fortfarande så att jag möter människor som inte har klart för sig att det här är landstinget. Mm. Att det har pågått så länge och man har inte lyckats nå ut med det.
Nej, men det är ju en delmängd av det här, ett verksamhetsområde som är praktiskt taget okänt. Och det, att det är så tror jag man kan dra många orsaker till. Det enklaste är att man varken vinner eller förlorar val på de här frågorna, normalt sett. Vad gäller just region så är ju, man blir en region om man också tar hand om regional utveckling. Så man kan liksom hantera kollektivtrafik och man kan hantera sjukvård. Hälso- och sjukvård. Men när man bestämmer sig för att ta hand om regional utveckling, då finns det en särskild lag och så blir man en region. Och nu så är det många som funderar på att bli regioner, men ganska små då. Och vi får se om de hinner före Kalmar till exempel har en sån diskussion. Ja, men då blir de en region, men det blir fortfarande en liten region. Det är ju stora regioner som är det som är förmodligen utredarens förslag. Jag tycker att det är ett problem med begreppet region, för det är ju också ett område. När man säger Västra Götaland-regionen, då måste jag ju veta att jag pratar om en organisation och inte ett geografiskt område. Och det där finns ett motsatsförhållande. Så jag har en liten idé att vi ska mindre prata om Västra Götaland-regionen och mer om VGR. Så att det blir ett organisationsbeteckning. Men det får bli en del av den här varumärkesdiskussionen. Under alla omständigheter så måste det klaras ut vad skillnaden är mellan Västra Götaland, som är massor med människor som bor på ett specifikt område, och Västra Götaland-regionen, som är människor som arbetar med under en och samma flagga, arbetsgivare. Så det är otydlighet, och att det inte har varit en politisk tvist och fråga som tror jag är orsaken till det. Att ni är lokala, kan jag säga, ni då. Ja, så är det. Jag försökte rekrytera, när jag jobbade i IT-branschen, försökte jag rekrytera studenter från Chalmers. Det var helt omöjligt. De frågade, har ni kontor i Göteborg? Och så var det nej, ja, men då är jag inte intresserad. Så att det finns ett, man är väldigt, you like the county, som jag brukar säga i Tennessee. Och med det sagt, ja, det är lokalt. Jag tror att det finns ju väldigt små skillnader. Jag menar, ungefär som intranät och internet framöver glider över och glider in liksom på sociala medier. Var går gränsen mellan det som är organisationens information och kommunikationssystem och det som medarbetarna använder sig av? Vad hittar man? Och det där tror jag framöver kommer att bli ganska glidande. Och på motsvarande sätt så blir ju den regionala frågan, det blir väldigt sammanflätad med det som är där ute. Däremot så tror jag, det vi pratade om tidigare, att det blir då ännu viktigare att stärka det lokala perspektivet. Nu vet jag, det är några här som sysslar med lokaltidningar. Det är klart att överlevnadsfrågan för region, det är också att det finns lokal information. Så därför tror jag att när det glider isär, eller glider ihop och det blir otydligare, så är det ännu viktigare att man fokuserar på det som är den specifika informationen för den specifika verksamheten eller för den specifika området eller regionen. Så tvärtom vad som har hamnat tidigare, så blir ju den här globaliserade informationen ännu viktigare att stärka den lokala informationen. Och det gäller både för företaget och organisationen och för de som bor där. Det är ju brist, tycker jag, i Göteborg att det inte finns en riktigt, riktigt stark lokaltidning. Jag måste ju läsa Bohusläst-tidningen för att se vad som händer i regionfullmäktige. Och det hoppas jag vi kan ändra på. Så att globaliseringen innebär att stärka den lokala närvaron. Och gör man inte det från media, så kommer organisationer att behöva glida in och stärka sin information så att man kan läsa om det som händer här. Om jag har svar på den frågan. Alltså, jag kan bara titta på... ur offentlig sektors perspektiv så konkurrerar jag med de bästa. Så har jag definierat vårt verksamhetsområde. När jag ska designa, idag hade jag Kerstin här, idag pratar vi om intranätet till exempel. När det är klart och uppspelat, då ska det vara Sveriges bästa intranät. När vi har internet, webben som vi lanserar, då ska det vara Sveriges bästa webb. Där måste jag befinna mig för att konkurrera. Som offentlig sektor om arbetskraft och medborgarnas intresse och förflytta perspektivet, så måste man vara bäst. Så det är ju inte svar för alla, men det är svar för offentlig sektor att leverera den bästa möjliga informationen i de bästa möjliga kanalerna. Och jag vet ju att det går, därför att Försvarsmakten lyckades ju dra hem nästan alla konkurrerande priser vad gäller långsiktig varumärkesvård eller bästa webb eller bästa tidning eller vad det nu månde vara. Så det går ju för offentlig sektor, och det tror jag är enda sättet att möta det här. Det vill säga att från den offentliga verksamheten vara bättre eller bäst vad gäller kommunikation. Då konkurrerar jag på lika villkor. För annars kommer Saab att ta det. För de kan bara lassa in lite mer pengar. Det kan ju inte jag göra. Jag måste vara smartare än vad Saab är. Så det är liksom mitt svar på den problematiken. Så får vi se om det räcker.
Ja, det ska bli väldigt spännande att följa den här resan. Tycker säkert vi allihop här. Nu så är vårt samtal slut. Och jag skulle faktiskt vilja be om Märta kan gå och hämta den här burken med visitkort. Eller om den finns där. Så skulle jag vilja be om du kunde dra en vinnare i.
Okay.
Vi lottar ut en liten
grej. Och
den
som vinner får följa med till Stockholm? Eller vad är
ja.
Det?
Om det nu var dit du åkte, det vet du. Det var lite oklart.
Det berättar jag inte.
Det är nej, det var lite ja. Hemligt.
Jag ska till Landvetter.
Ja. Så då får ni följa med till Landvetter. Jaha, ska jag? Nej, du kan få läsa.
Jag får läsa.
Jajamän.
Då läser vi Renette Larsson.
Ja. Och Renette vinner. Ja, du kan få öppna det själv. Det är någonting vi brukar säga. Vi ger energi. Man kan ladda mobilen och så där. Grattis. Och sedan så skulle jag vilja tacka dig, Erik. Vi spelar ju in det här i en podd. Och då tycker vi att det är väldigt lämpligt att ha några väldigt käcka små hörlurar som man kan ha när man lyssnar.
Tack.
På podden.
Och jag lyssnar på mig själv sen.
Det kan du göra. Tacka jättemycket för att du kom hit idag. Och jag hoppas att ni vill komma tillbaka här i januari, så kör vi igång igen i slutet på januari med nästa nyfiken på gäst. Då får jag väl bara säga god jul och tack så mycket. Tack.